Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. Det är sommartid och verksamheten på fakulteten är lite på sparlåga, dock inte våra poddar. Är det så att du uppskattar Predikoverkstan och FFG-podden så är vi tacksamma för varje liten eller stor gåva till verksamheten. Du ger en gåva på ett enkelt sätt till swishnummer 123-100-8457. På vår hemsida finner du andra sätt som du kan ge en gåva. Nästa arrangemang på FFG blir Sommarbibelskolan för unga vuxna 8-10 augusti med tematiken Jesus idag. Gå in på vår hemsida www.ffg.se/sommar2024 för mer information och anmälan. Men nu, Daniel Johansson, god lyssning.
Evangeliet för första årgången på sjätte söndagen efter trefaldighet kommer från Matteus 5:20-26. Det första vi lägger märke till i den här texten är att den postpositiva konjunktionen gar, som betyder ty, för eller eftersom, att den är förklarande och hänvisa bakåt. Det innebär att vers 20 närmast hör samman med det föregående avsnittet 5:17-20. Snarare än de följande verserna, vilket blir effekten när denna vers sammanställs med de följande i evangelieläsningen. I både Bibel 2000 och Folkbibeln avslutar vers 20 det föregående avsnittet. Plejon är komparativ formen av polis, stor, mycket eller många i pluralis. Eftersom det står i neutrum singularis är det troligt att det har en adverbiell funktion här. Om er rättfärdighet inte storligen överträffar de skriftlärdas och fariséernas. Det här kommer fram i Folkbibeln som översätter går långt utöver, men inte i Bibel 2000 som bara har överträffar och i praktiken inte översätter plejon. Att skriftlärda och fariséer står i genitiv beror inte på att det är frågan om jämförelsens genitiv, utan att de, precis som hymon, bestämmer he dikaio synne, rättfärdigheten. Det är alltså frågan om en vanlig subjektiv genitiv. En sista kommentar till den här versen. Skriftlärda och fariseer föregårs av en gemensam artikel. Enligt Granville Sharps regel skulle det indikera att det är frågan om samma grupp. Men det är sällan fallet när substantiven står i pluralis. Enligt Wallis är det snarare så att den första gruppen är en undergrupp till den andra. Det vill säga att innebörden är de skriftlärda och andra fariseer. Många skriftlärda var fariseer, men en del var ju sadduceer. Vi går till vers 21. Ekosate hoti erethe tois archaios. Den här formuleringen introducerar var och en av de sex så kallade antiteserna som nu följer. Ekosate hoti, ni har hört att det är ju en underförstådd indikation på att de flesta inte kunde läsa utan att man hörde läsningar från skriften eller utläggningar. O fonev sägs, du ska inte mörda, är en så kallad imperativisk futurum. Det vill säga förbudet sätts i futurum. Enochos skyldig definieras på följande sätt. Att avkrävas att göra räkenskap för något som hålls emot en. Så går vi till vers 22. Ego delego himin hoti. Med de orden introduceras Jesus kontrasterande uttalanden i de sex antiteserna. Och ego är här emfatiskt. För att få fram det kanske man bör översätta men jag själv säger er att. To adelfo auto sin broder, det avser en medlärjunge. Det här uttrycket det går tillbaka till vers 16 i samma kapitel där Jesus kallar Gud för er fader. Då blir de som har Gud till fader bröder eller systrar. Tekrisej avser troligen den lokala domstolen som bestod av 23 medlemmar, medan Sanhedrion avser stora rådet eller Sanhedrin som består av 70 medlemmar med överste prästen som ordförande. Betydelsen av raka är något omdiskuterad, men eftersom begreppet står mellan att bli arg och dåre är det ju definitivt en negativ term. Troligen handlar det om en nedsättande term som uttrycker brist på intelligens. Dumhuvud eller idiot, som i Folkbibeln 98 respektive 2015, ligger väl nära grundtexten. Bibel 2000 däremot gör en omskrivning. Morä avser en dåre. Jesus har strax innan talet talat om, eller innan här, talat om dåraktigt salt i vers 13. Bibel 2000 gör återigen en omskrivning, den som förbannar istället för din dåre, som i Folkbibeln. Tengenan to pyros är ordagrant eldens gehenna. Genitiven är beskrivande på semitiskt vis och översätts med fördel som Folkbibeln, det brinnande gehenna. Bibel 2000 vänder på genitivkonstruktionen och översätter dessutom gehenna med helvete. 7 av 12 användningar av gehenna finns hos Matteus. 7 av de 12 i Nya testamentet. Ursprungligen avsågs med denna beteckning dalgången söder om Jerusalem, omnämnd i bland annat Josua 15:8 och andra kungaboken 23:10, där den kallas Hinnons söners dal eller bara Hinnons dal. Vid Jesu tid användes den som soptipp. I andra templets litteratur kom dalgången att associeras med domen, i till exempel de sibyllinska oraklen 1:103-104, andra Baruksboken 59:10, fjärde Esra 7:36 och Abrahams apokalypsen 15:6. Jag har listat de här ställena i pdf-en till podden på vår hemsida. Att man då förknippade den med domen har sannolikt med den ondska som man också förknippade med dalgången, och så finns beskriven i Jeremia 7:21-32 och andra kungaboken 23:10. Och så till vers 23. Partikeln on är inferentiell, det vill säga den uttrycker en slutsats som dras av föregående resonemang och bör därför översättas därför om du bär fram. Tyvärr hoppar man över den i Bibel 2000. To thysiasterion avser troligen det stora eller enorma altare. Enligt Josefus judiska krig 5:225 var det nästan 7 meter högt och 23 meter brett och djupt, och det stod framför själva tempelbyggnaden. Enligt andra källor så var det något mindre, men i vilket fall så var det ett enormt altare. Vers 24. Hyppage proton di alla lagethi. Här kunde man förvänta sig att den första imperativen skulle följas av infinitiv. Men det är klassiskt idiom i grekiskan att hyppage följs av ett annat imperativ, som här dial agethi. Vi får i svenska översättningen stoppa in ett och, gå bort och försona dig. Di al assomai innebär att citat normala relationer eller normal harmoni återställs. Vers 25, tashi. Det här står i neutrum singularis adjektiv och har i likhet med plejon i vers 20 adverbiell funktion, snabbt. Här är det Folkbibeln 98 som hoppar över adjektivet. Bibel 2000 och Folkbibeln 15 översätter skynda dig. Ordagrant står det väl var snabbt välvilligt inställd till din motpart. Heos hoto är ett idiom som uttrycker den utsträckta tiden fram till en viss bestämd tidpunkt. Vers 26. Ome exelthes, du skall aldrig någonsin komma ut. Det är den starkaste formen av negation i grekiskan som används. Och till sist en kodrantes var enligt uppgift det näst minsta romerska myntet under det första århundradet. Och det lär ha varit värt en 64-dels denar. Evangeliet hämtar vi från Bergspredikan och det innehåller överledningen till och den första av de sex så kallade antiteserna. Vi bör dela läsningen i fyra delar. Först har vi vers 20 som handlar om den överflödande rättfärdigheten. Vers 21-22 om Jesu uttolkning av det femte budet. Och så för det tredje ett exempel från tempelgudstjänsten 5:23-24 och för det fjärde ett exempel från rättsområdet versarna 25-26. Jag fortsätter med att kort kommentera respektive del. Det gör stor skillnad om man tänker att vers 20 inleder de sex antiteserna eller om det avslutar föregående avsnitt. Nämligen på detta sätt, om vers 20 utgör inledningen så tog de antiteserna beskriva den större rättfärdigheten som är nödvändig för en person som ska få gå in i himmelriket. Å andra sidan, om vers 20 är slutet på verserna 17-20, så beskriver antiteserna snarare den andliga storheten bland de som kommer att ingå i himmelriket och som då kommer att kallas sist eller stora. Utgångspunkten för detta resonemang är vers 19, som ju handlar om vem som ska kallas stor respektive minst i himmelriket. Vad betyder det då att lärjungarnas rättfärdighet måste rikligt överträffa de skriftlärdas och fariseernas? Ja, först av sammanhanget att döma så avser rättfärdigheten här de goda gärningar som är resultatet av lärjungarnas relation med Jesus. Till skillnad från i 5, 6 respektive 10 handlar det här inte om Guds frälsande verk genom Jesus. Det handlar om den rättfärdighet lärjungen gör jämför Matteus 6:1 och den goda frukten från det goda trädet Matteus 7:17. För det andra, om det här är fallet, hur kan då Jesus kräva gärningar som går långt utöver fariseernas? Motsäger Jesus inte sig själv här? Han har redan i saligprisningarna förklarat lärjungarna för saliga och han knyter på flera ställen som 19:23-26, 20:28 och 26:28 frälsningen till Guds och sitt eget verk. Ja, svaret på den frågan är väl att det tog det finnas en grundläggande skillnad mellan fariseerna och lärjungarna. De förra bekänner inte Jesus, de senare gör det. Och jämför här till vad Jesus säger i 10:32-33. Fariseerna har en slags rättfärdighet som de gör, men de har tagit avstånd från Jesus och därför är deras gärningar inga verkligt goda gärningar. Lärjungarna å andra sidan håller sig till Jesus och har tagit emot hans saligprisning. Man kan därför säga att lärjungarnas rättfärdighet inte är något som kan mätas kvantitativt, men väl kvalitativt och relationellt. Den rättfärdighet som rikligt överträffar fariseernas är inte orsaken till att lärjungarna får träda in i himmelriket. Den är snarare den oundvikliga frukten av lärjungens förening med Jesus. Jesus börjar de sex antiteserna med att citera det femte budet. Jesus motsäger inte budet på något sätt, men visar att Guds intention sträcker sig längre än till den yttre handlingen. Det är särskilt sorgligt när en lärjunge behandlar en kristen broder eller syster på detta sätt genom vrede. En del ser en eskalation i vers 22, både vad gäller brott och straff. Andra ser hela versen som tre synonyma exempel. Troligen finns i bakgrunden en anspelning på Kain och Abel och första Mosebok 4. Jesus illustrerar vidare sin undervisning med två exempel. Först ett från tempelgudstjänsten. Är man på väg dit för att offra, ja, om man till och med kommit fram ända till altaret, bör man lägga ner gåvan och först söka försoning med sin broder. Här finns en gammaltestamentlig bakgrund i till exempel Mika 6:68 och Jesaja 1:10-18. Även om man nu inte kan sätta likhetstecken mellan altaret i Jerusalems tempel och en kristen kyrkas altare, kan man ändå se en teologisk koppling mellan vad Jesus här säger och Paulus undervisning om nattvarden i första Kor 10 och 11. Splittring och bitterhet bland nattvardsdeltagarna ådrar sig Guds dom enligt Pauli undervisning. Det andra exemplet hämtar Jesus från rättsområdet. Här bör man uppmärksamma att det finns en nära parallell i liknelsen om den obarmhärtige tjänaren i Matteus 18. Poängen är likadan på båda ställena. Se till att försona dig med din broder. Till sist. Mord och vrede är enligt Jesu undervisning båda brott mot det femte budet. Men det betyder inte att en förolämpning och ett mord är samma sak i alla avseenden. Ett mord orsakar ju på allt sätt en större skada. Man kan inte heller försvara ett mord med att säga att jag ändå syndar mot budet genom att kalla folk för idioter. Men det finns en linje från hatet till modet, vilken formuleras väl av både Jakob i hans brev kapitel 1 vers 14-15 och Johannes i första Johannesbrevet 3:11-12.